Lev till det aken, kvar jag minns. En uppel till det akuren sissain, en DSK hemans till det akuren sissain, jag resmemarer. Under mitt 61 levnadsår slog jag onio sockenrekord i brunnsborrning. Svista Bengts bruna hade onio sinat, och han såg sig ingen annan utvägen, att tillkalla mig, känd miltal som kring, som lerans betvingare, och brunnsborrarnas halvgud, i sanning ett klokt val. En onsdag mitt i veckan klädde jag mig i min mundering, och greppade spettet, slagborren och slagrutan. Därpå trädde jag min vandring över slätten i kläddalvederstövlar. Svista Bengt stod och såg kyrig ut med en hinkler vatten framför sig. Sånt här elände har jag inte varit med om sen granaskatt ströp frugan med sin svans och drog till skogs med brunvinet. Från detta slöt jag mig att Bengt var något förtörnad. Det var därför högtid att bjuda Karlen på snus, sa, du har en snus jag väl, din gamle lunghals. Körde jag frintligt till den offrintliga, men hyfsat frejdige Bengt. En storen i såna fall, en tackar, svarade han blickat. Därefter lassade han in hela innehållet i dosan mellan sina läppar och obefintliga tandköt. Brunnen är fan ta mig den djupaste här i trakten, men det är rena dikesvattnet i den. Du kan vara lugn, jämmelde jag. Det här ska nog vara klart innan kvälla. Jag tror inte att det ska behövas spättas mer än hundratalet gånger och vidare tror jag det är bäst att börja med det snaraste. Sagt och gjort. Jag spottade i nävorna och lade mig bekvämt till detta. Man måste känna in leran, förstå dess väsen. Molnen flockades. Dagen dog. Svalan zigzackade vilt och svirade. Markfukten trängde in i mina porer och jag kände hur leran sakta gav vika och jag sjönk mjukt ner. Har du inte kommit längre din latthund, gormade Svista Bengt, och förmögenat med sin tjockskalle tränga djupare i lerans mysterium. Jag suckade och svarade. Tål du inte mina arbetsmetoder kan det lika gärna få vara. Arbetsmetoder. Svista Bengt var högröd och flåsade. Se till att de definierar dina så kallade arbetsmetoder och få bruna helvetet gjort någon gång. Tålmodigt väntade jag ut hans enfaldiga vredesutbrott. Jag vände sen sakta mot brunnen och sade milt. Du ska se att mina arbetsmetoder är nog tillfälligt. Lugna dig du Bengt. Därefter dök jag grasilt ner i brunnen och slog i botten med spettet hårt greppat mellan tänderna. Till verket. Jag visste nu precis var stöten skulle sättas in. Med uppbådande av all min mentala kapacitet beräknade jag en differentialekvation, vars lik aldrig skådats inom matematikens eller brunnsborrningens domäner. Dess syfte var att beräkna spettets optimala angreppsvinkel och den styrka som angreppet skulle ske med. Efter att blixtsnabbt och elegant utfört beräkningarna överförde jag resultatet till handling och fördjupade raskt brunnen med en enda välriktad superstöt, värdig Herkules. 1, 2, 3 så började det atesiska vattnet att pumpa upp ur brunnen likt fontänen i Phoenix. Strålen förde mig upp till markytan med sällanskådad kraft. Med en elegant piruett lade jag så spettet framför fötterna, lade armarna i kors och bugade för Svista Bengt, vila. Vattnet är av yppersta kvalitet och flödar mer än någonsin. Därpå slet jag fram en faktura på sisådär 375.465.212.48 riksdaler och överräckte den prydligt i hoppvikt till en kinesisk pago. Svista Bengt frynte på sin uppsvullna näsa när han mödosamt vecklade upp pergamentet, men begrep knappast vidden av mitt arbete då han förtrycksamt muttrade. Jaha, och vad tror du jag tänker göra med denna papperstussen? Jag log lite överseende och påpekade att nämnda papperstuss var ett juridiskt bindande dokument, må vara vikt, som ett orientaliskt våningshus, men för den skulle icke mindre bindande. Sagda dokument var det, som gjorde att jagen i denna dag vid makt håller ett ekonomiskt grepp över Svista släktens alla förgreningar. Plöjnings-SM 1927 var ett annat tillfälle då jag stadfäste mitt rykte, som lerans och krönte kung. Stoppfältet var förvisso lite klämt då hälften lämnat rådjuren hemma och imotlöst obetänkande spänt frun framför plågen. Själv hade jag dock medbringat brunte och fialar, mina två synnerligen kraftfulla uruxar, uppfödda på spelt och pastmjöl uppblandat med TNT och gammal spelolja. tveklöst var detta inte den bästa foderstaten ur ett företagsekonomiskt perspektiv, men styrkta blev de. När det var ett par timmar kvar till staten visade det sig att trolska rinksmidel riktade mot två av fröarna drabbade även oss andra, om än inte i samma förödande grad. Hela historien uppdagades först senare, varför jag här väljer att bara snabbt summera det som ett stort elände och allmän förödelse. Vi fick flytta statlinjen ett MM, vilket störde koncentrationen hos samtliga kombatanter. Larsen och Ytterhogdal, ovan vid den tunga och tryckande luften i mera låglänta delar av den underskönade del av Sverige, som vi behagade vända det ytterligaste jordlagret i, torkade sig med en renhudsbeklädd underärm, satte bestämt plågen i orden och yttrade: "Nå, men nu då?" Och tittade upp fördrande på oss andra. En ska inte förhasta sig, menade gammel Öjvind från Torskvattnet, som både hade dragdjur och fru redo. Hans skägg fladdrade i vinden. De stålblå ögonen vandrade värderande över oss andra medtävlande. Men ska vi plöja eller inte? En kunde tro att herrarna inte törs ta sig an den kastade handsken. I samma stund lackade samtliga dragdjur ur och tävlingen var igång. Först rände Karsten Farstebarns ekipage strax öster och med trakt in i Krynel Kräftskepps fru och skickade denna i en boja åt nordväst och snett framåt. Faktiskt en riktigt stilig parabel även som den ändade i förskräckelse. Ty fruns underkjola rev sitter på Bruntes krumböjda högra horn. En segdragen tvist i häradsrätten följde med fru Kräftskepp som målsägande, men vi kan lämna detta åt skalderna att vidareutveckla. Själv plöjde jag i vansinnig takt mot den hägrande mållinjen, glömmandes såväl mitt värdiga yttre patos som mitt begränsade inre. Jorden sprutade i en kaskad från plågbladet och till jorden låg raka som en industriell järnväg genom Hallandsåsen. Ohopad närmade jag mig mållinjen, vilken nu syntes som en järnridå något fåtalt tunnland bortåt. Jag blickade bakåt och blev smått överraskad då man faktiskt kunde se några motståndare så nära som fem fjärdingsvägar bakom mig. Inte illa, nu kan bara torsvrede stoppa dig. Utbrast en liten getrupe svernalis där den krällade i dynan. Fascinerad böjde jag på knäna för att närma mig denna lilla varelse, som med klapprande mandibler och ivrigt vibrerande antenner tilltalat mig. Märkligt nog kände jag igen kräket. Han brukade hälsa på några gånger per vår hemma i min visthusbo, där han kände att habitatet var lämpligt för smärre tävjudningar. Han brukade bjuda mig och sina vänner Asbaggen Hannibal, Trängnagaren Torkel och grönjonet Joel Grön för att diskutera sina minst sagt ambitiösa planer för vårens spelektrillande. Tyvärr utminnade dessa tillställningar gång efter annan i osämja kring definitionen av nagmjöl, vilket ladde märkbar sordin på stämningen, Thor. Utbrast jag inte så lite förvånad? Vad får en våtordivel som dig att kravla ut på denna lästina slät? Skall inte du, oarma vilsegånga kryp, lämpligen tryna in inför vintern igen för det enda målet välämpad dynstack, torsvrede, upprepade Thor. Annars tror jag inte att det vore medan vet, men för all del, om nu åskjuden hotar med din fragrillen så är väl inte jag den som petar i skiten med vad tillhyggen som står mig bi. För övrigt är Thor en gammal bekant till familjen, innan jag reinkarnerades som Thordivel. Sannerligen, det. Jag avbröt här den lilla gynaren då jag väl visste hur långrandig den lätt blir när familjen kommer på tal. Nu när jag ändå tappat faten kan jag väl passa på att fråga vad du rekommenderar i ödselväg. Vad tror du om statens inblandning i djurhållningen förresten? Toråskguden, fortsatte skalbaggen envist. Muller har förebådat att han kommer. Det var själv som. Jag sneglade över axeln för att se hur långt mina medtävlande hunnit. Det enda jag såg var några små prickar vid horisonten. Thor skall döda dig, avslutade krypet med en stämma som mer liknade oraklet i tebesänden som man kunde anta komma från ett tyngkräck. Jag undrade vad som tagit åt Tord, men Tordivel låg nu förnumstigt multist och bligade mot Brunte i hopp om att ignoreras. Ett svagt trån tilltog i styrka och snart kunde jag se ett ekipage med blixtar gynande runt hjulen. Äntligen en värdig medtävlare. Jag kastade mig genast över plågen, men inväntade asaguden så att kampen inte skulle bli ojämn. Snart for han förbi en eldkvast, och jag mannade då på mina trånga dragdjur. Jorden sprutade åter från plågen. Mitt tunnelsändning fann sig i kvadrat varför jag totalt missade den extatiska publiken, men mitt mål låg nu inom räckhåll. Torr for fram i sällan skådad frenesi, men jag knappade in på honom, meter efter meter, och snart var jag uppe jämsides med honom. Tro inte att du kan vinna. Skrek Torr så att marken vibrerade i spasmer. Jag krossar dig som en lus. Jag ignorerade målmedvetet denna psykiska krigsföring och började rutinerat preja ner Torsek i agutan att vika en tum från den inslagna linjen. Åskvagnen vinglade till och såg för en kort sekund ut att kantra mentor räddade situationen, om så blott för stunden. Genast satte jag hårt mot hårt och slirade i leran för att ytterligare vinna i kraft och överraskning. En lätt knyck i bruntes nötta tygel var allt som behövdes för att få djuret inse vad stunden krävde, och med ett lätt huvudknyck slitsade han upp ett litet sår i ett av åskvagnens dragdjur, vilket genast upphävde ett sjusärdeles högt vrål varpå det törnade in i sin närmaste granne. Torsek i Pagge gjorde en volt och kollapsade, bara 2 meter från målmuren, och jag kunde i triumf mottaga den församlade massans jubel och stoj. Bakom mig kunde nu resten av stadsfältet passera den gråtande åskguden, och sedan samfällt surmulna, och sen är jag plöjd där varv runt åkern till mängdens jubel. I efterhand kan nämnas att Torr försökte bortförklara förlusten genom att skylla lerans ogudaktiga stymhet samt den besynnerligt lokala kastvind som fått hans bockar att tappa balansen för huvudsakliga orsaker till hans nederlag. Jag påpekade förnumstigt, tycks det mig i efterhand, att man inte skall gråta över spilld mjölk, ett ordspråk, lade jag till när Torr såg oförstående ut. Något av det främsta jag åstadkommit var redan på 50-talet uppe på Kungbjörns hög med utblick över det leriga slättlandskapet. Nordostvinden bringade frost och död åt den råg som såtts i april när våra bönder bedrogs av oväntat mildväder och dumdristigt spridde kornen i hopp om en osedvanlig trikskörd. Som den väderkännare jag är hade jag givetvis uppskjutit sådden och väntade nu ut den bistra för våren med tillförsikt. Snart stod det också klart att jag var den enda som lyckats tygla mina våristra hästar och överhuvudtaget hade något utsäde att mylla. Bygdens överlevnad hängde på prosten i vanliga fall, men jag tänkte nu axla den mantel den försuppne gubben annars släpade i prästgårdens decimeter djupa damm. Jag började med att tillverka skördetröska då den förväntat rikliga skörden sannerligen borde omhändertagas på bästa möjliga vis. Grannarna häpnade då jag släpade ut en prototyp i skala 5 byggd av ädlaste välpapp och med ett 24 fots, dvs. 120 fots, skärbord utskuret i minsta detalj. Med denna bravad ansåg jag att krönt min banna och pensionerades.